kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrkkammare och Håkan Sundliden. Och vi är inne i andra Thessalonikerbrevet och det här är del 5.
Ja, välkomna då till Andreas kapellet. Vi ska fortsätta i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Jag tror vi var på vers 3 där. Vi höll på där på slutet förra gången. Det tar tag igen tycker jag när man läser och fördjupar sig i det här andra kapitlet. Det handlar som sagt om den yttersta tiden. Och det kan man ju kanske vifta bort och tycka att ja, men det var den yttersta tiden då också. Det är ju alltid den yttersta tiden. För när Guds rike kommer nära så är ju det den yttersta tiden. Och när Guds rike bryter igenom helt och fullt då är det den nya tiden. Så att i en mening så lever vi den spänningen hela tiden. Men när det är sagt så är det ju naturligtvis också så att den tiden rent historiskt naturligtvis tar slut någon gång. Och det kan man också känna av tycker jag när man läser det här. Vi ska se som sagt när vi kommer in här i texten. Jag ville bara säga det då att nu är vi i andra Thessalonikerbrevet och vi håller på med kapitel 2, verserna 1-12 som är själva huvudundervisningen här och som handlar som sagt om den yttersta tiden. Och sen kommer i kapitel 3 eller slutet på kapitel 2 kommer tillämpningarna. Där kan man ha lite olika uppfattningar om vad det börjar någonstans. Jag har väl sagt att det börjar i 2:13 men finns de som menar att det börjar i 3:1 eller 3:6 till och med. Men det har mindre betydelse. Och vi kommer nu att använda förmodligen åtminstone 3 timmar till för att avsluta det här. Alltså idag och 2 gånger till. Men känner jag mig själv rätt så kanske det blir 4 gånger till. Och sedan så ska vi gå tillbaka till apostlärningarna. Och där är vi då i apostlärningarna 18. Och det står ju där i 18:18 att Paulus stannade i Korint ännu någon tid. Och det var ju under den tiden som han skrev första och andra Thessalonikerbrevet. Så när vi har gjort färdigt andra Thessalonikerbrevet ska vi gå tillbaka till den där tiden i Korint. Och så ska vi se hur han reser vidare därifrån. Och så kommer han så småningom in på den tredje missionsresan. Slutet på apostlärningarna 18, början på kapitel 19. Och så står det att han kom till Efesos. Och där i Efesos stannade han i 2 år, står det i apostlärningarna 19:10. Så då behöver vi 1 timme eller kanske 2 timmar till det avsnittet. Och sen är väl det här året slut, har han känsla av. Och så får vi börja med första Korintierbrevet. För det är vad han skriver när han befinner sig i Efesus. Så vi går tillbaka till apostlärningarna, gör ett kapitel och sen så tar vi oss an första Korintierbrevet. Och det är ju ett lite längre brev och det är ett riktigt lärobrev. Ett av de tyngre lärobreven tillsammans med Romarbrevet då förstås. Men första Korintierbrevet handlar om församlingen och hur det är tänkt att det ska fungera livet i församlingen. Så det är ett spännande brev med de andliga nådegåvorna och de andliga tjänsterna och hur man ska bete sig i gudstjänsten. Det finns 4 hela kapitel där som handlar om gudstjänsten. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg utan nu ska vi ta oss tillbaka här då till han befinner sig nu alltså i Korint, den församling som han sen kommer att skriva till. Och härifrån skriver han då Thessalonikerbreven. Nu hade vi läst hela avsnittet där, alltså andra test 2, 1-12. Jag tror inte vi tar oss tid att läsa det i sin helhet igen. Utan jag hoppar in där i den tredje versen. Där han alltså har sagt, låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma. Så den undervisningen här handlar om att det handlar inte om huruvida Kristus ska komma tillbaka, för det är ju klargjort en gång för alla. Kristus ska komma tillbaka, Jesus ska komma tillbaka. Men frågan om var ju då när han skulle komma tillbaka. Och då har det uppstått ett antal frågetecken i Thessaloniki. Och man har olika förslag på när Jesus ska komma tillbaka. Och det är därför som Paulus nu skriver det här brevet. Där han säger, låt ingen bedra er. Och så står det, först måste avfallet komma. Man kan lägga märke till, om man vill se på det som Paulus säger i de här verserna. Så står det då i den tredje versen, ty först måste avfallet komma. Och sen står det i den sjätte versen, ni vet vad det nu är som håller den laglöse tillbaka. Så först ska någonting komma, och sen är det ett nu som håller den laglöse tillbaka, och så kommer det i vers 8, sedan ska den laglöse träda fram. Alltså då, först, nu och sedan. Så han är ganska tydlig här i själva tågordningen, om jag säger så. Och det tror jag vi avslutade förra timmen med, nämligen det där ordet först måste avfallet komma. Och avfallet här är närmast en teknisk term på grekiska, därför att det talas om avfallet i Gamla testamentet och ända ner i Moseböckerna. Och den här termen apostasia, som det heter på grekiska, blir alltså ett begrepp, kan man säga, under hela Israels historia. Från början, och då kommer man ner till, jag tror vi hann läsa det också, Josua 22:22, vi behöver inte slå upp det nu, och andra krönikeboken 33:19, där översätts ordet med otrohet eller trolöshet. Och då är bakgrunden den att Gud har ingått ett förbund med Abraham, att han ska stå folket bi, och folket ska leva i det här förbundet, och de ska leva i trohet emot varandra. Och så redan under Moseböckernas tid så förekommer det här ordet apostasia, som säger att de var trolösa emot förbundet. Och då används det här ordet. Då används det i en ganska allmän mening, så att det är inte något tekniskt begrepp liksom, som syftar på någon viss historisk händelse, utan det används mer allmänt. Men när Gamla testamentets tid går, och det går ju ända fram till 400 före Kristus. För 400 före Kristus, då skrivs ju den sista gammaltestamentliga boken. Och sen från 400 före Kristus till tiden fram till Kristus, de 400 åren, det som vi kallar för den intertestamentala tiden mellan de båda testamenterna, den intertestamentala tiden, där blomstrar ju detta med apokalypsen och den yttersta tiden och så vidare. Och under den tiden så blir det här apostasia ett tekniskt begrepp. Man talar om det som om det vore en eller flera särskilda händelser som kommer att äga rum i den yttersta tiden. Och sen när vi kommer till Jesus, så använder han sig utav de föreställningarna, utav de tankarna. Så att han använder samma ord, apostasia, i Matteus 24. Och det är det som följer med in här. Så när Paulus talar om att först måste avfallet ske, då har de här i Thessaloniki, ja, nu var ju många här hedna kristna och kanske inte så väl insatta, men Paulus hade ju andra sidan varit där och undervisat mycket om det. Och de judekristna som fanns där, de associerade ju, när de hörde ordet apostasia, om avfallet i den yttersta tiden. Och det där måste alltså äga rum innan Jesus kommer tillbaka. Så Paulus avfärdar det här då med att Jesus skulle komma i princip vilket dygn som helst. Därför att han menar att avfallet först måste komma. Sen så, jag kanske ska visa på de där ställena där när Jesus använder ordet apostasia. I Matteus 24, och så ska jag visa på något ställe i Timoteusbreven också. Matteus 24, där har vi ju hans tal om den yttersta tiden. Och vi kan läsa ifrån, här är ju egentligen, ni ser, det börjar redan i den tredje versen, när lärjungarna frågar Jesus på Oljeberget, när ska detta ske, vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och så vers 4, Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Alltså det är precis samma ord som Paulus upprepar här nu till församlingen i Thessaloniki. Låt ingen bedra er på något sätt, läste vi i Thessalonikerbrevet. Och sedan så kommer då rykten i vers 6 om stridslarm och om krig. Och i vers 7 om hungersnöd och jordbävningar. Och det hörde hemma i den här föreställningen om den yttersta tiden. Så det är en allmänna föreställningar. Och i vers 9, då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Vers 11, falska profeter ska träda fram. Och det kommer Paulus också in på i andra kapitlet här i andra Thessalonikerbrevet. Om lögnens alla tecken och under. Och sen så står det i 12:e versen, eftersom laglösheten, där har ni det begreppet, laglösheten tilltar, så kommer kärleken att svalna hos de flesta. Och så då uppmaningen att hålla ut till slutet. Och i vers 15, det ska vi ha med också, när ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är judén och så vidare. Så det mönstret som vi har här, det går igen i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Nu är det här skrivet år 50 och 51. Det sista breven som Paulus skriver, det är ju till Timoteus. Det är skrivet kanske 10-12 år senare. Och då ser ni vad han skriver i andra Timoteusbrevet. Kapitel, ja förresten, första Timoteusbrevet har jag skrivit upp också. Första Timoteusbrevet 4. Första Timoteus 4, vers 1. När han förmanar den unge Timoteus, så skriver han: men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas och så vidare. Och sen i det andra Timoteusbrevet, kapitel 3. Där upprepar han sig. Och det här visar jag på nu bara för att ni ska se att det är ett tydligt mönster. Andra Tim 3, 1. Apostel Paulus skriver: det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära och så vidare och så vidare. Vers 4 kan man ta med, tycker jag, B. 4B, den sista meningen där. De ska älska njutning istället för Gud. Och de ska ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Det där kommer också igen i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Vi går tillbaka till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Han säger alltså att först måste avfallet, allt det här nu som jag visade på i Matteus och Timoteus, det måste komma först. Och sen vidare så måste laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Och där har vi också sådana termer, om jag säger så, sådana begrepp som de judekristna förmodligen var ganska så införstådda med. Men eftersom det finns i gamla testamentet. Men jag undrar ju hur det var med de hedna kristna. För de måste det här ha varit lite svårbegripligt. Men då ska man komma ihåg, som det står här i vers 5. Kommer ni inte ihåg att jag sa i detta när jag ännu var hos er? Så att han har ju talat om det muntligt. Förmodligen rätt så ingående. Det här begreppet laglöshetens människa, det finns redan i 5:e Mosebok 13:13. Jag ska bara visa det. Det är egentligen på samma sätt med det här ordet som det är med ordet apostasia. Att det är ett ord som har växt och utvecklats genom århundraden. För där i 5:e Mosebok 13:13, där står det, ja, vi får ta från vers 12 då för att få med hela meningen. Där säger Mose, det här är alltså Moses då, va, så det är långt tillbaka i tiden. Om du får höra om någon av de städer som Herren din Gud ger dig att bo i, att från dig har utgått onda män som förför invånarna i sin stad genom att säga: låt oss gå bort och tjäna andra gudar, gudar som ni inte känner till, då ska du noga undersöka, rannsaka och utforska och så vidare. Att från dig har utgått onda män, och onda män heter på hebreiska Belial. Och då känner ni igen det ordet, hoppas jag, för det har Paulus med i andra Korintherbrevet sen. Så ondsinta män på hebreiska är Belial, men här används det, och så översätts det också, inte som ett egennamn så att säga, utan i allmän mening om onda män. Men de är onda män i den meningen att de förför invånarna genom att säga: låt oss gå bort och tjäna andra gudar. Och just det innehållet i Belial, att man förför och försöker få människorna att tjäna andra gudar, det blir så att säga begreppet Belial. Och det följer sedan med då igenom skriften, och det är först i senjudendomen. Och senjudendomen, då måste vi väl vara framme vid den intertestamentala tiden igen, alltså 400 år före Kristus. Det första är som Belial blir ett egen namn, alltså på den onde i bemärkelsen Satan, åklagaren, antikrist. Paulus använder som sagt ordet i andra Korintherbrevet 6:15. Jag tror jag ska läsa det också. Andra Korintherbrevet 6:15. Där talar Paulus om att inte gå i ok med dem som inte tror. Och så säger han: vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Och där finns det en stjärna i folkbibeln på Belial. Så står det Belial, eller Belial, ett judiskt namn på Satan. Så det här är ett begrepp som Paulus har plockat upp. Och det är det som finns också här i andra Thessalonikerbrevet 2:3. När det talas om laglöshetens människa, eller fördärvets son. Nu vet vi emellertid inte om Belial syftar på, eller laglöshetens människa, det begreppet här, fördärvets son, om det syftar på en människa alls. Eller om det är en grupp utav ondsinta män. Alltså någon sorts andemakt som verkar här genom människor. Ni vet, Johannes skriver om att antikrist ska komma, men redan har många antikrister uppstått. Så där handlar det ju om en hel grupp av människor. Alla kommer ju under det, sorterar så att säga under det namnet. Det skulle också kunna vara så att det syftar på en ond regering, en institution av något slag. Vi vet alltså inte det, men det verkar när man läser vidare här som att man ska tänka på en särskild människa i ändens tid. Men det är inte alldeles självklart alltså. Kan vara ondsinta män. Här ska man i alla fall inte blanda ihop den här laglöshetens människa eller fördärvets son med Satan. För Satan kommer ju i vers 9 efter den laglöse. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan. Och sker med stor kraft och så vidare. Så där är två olika personer. Det är alltså inte Satan personifierad så att säga. Utan det är någon representant. Någon istället för Kristus. Istället på latin är anti. Antikrist. Det är inte bara den som står emot Kristus. Utan den som är i Kristi ställe. Som tar Kristi plats. Och som regerar i hans namn kanske till och med. Och här står det ju i vers 3 att denne fördärvets son öppet ska träda fram. Alltså det uttrycks på samma sätt som när Kristus ska träda fram. Han ska öppet träda fram. Och jag tror vi kommer tillbaka till det lite längre ner. Jo, i vers 9 till exempel. Den laglöses ankomst, står det. På grekiska, och så, precis versen innan så står det om Jesu Kristi ankomst. Och så står det i vers 9, den laglöses ankomst. Och där är ju det grekiska ordet parusi. Så parusin, återkomsten eller ankomsten, det, är ju, det heter parusi på teologiskt, med teologisk fakta här, används alltså inte bara om Jesu Kristi återkomst, utan också om den laglöses återkomst eller ankomst. Och därför blir ju den personen antikristus. De här står nu emot varandra, de här två personerna. Och den här personen i fråga då, om vi får fortsätta säga det, att det är en person, kallas också för motståndaren. Och kallas här för fördärvets son. Så du har både i vers 3 då, laglöshetens människa, fördärvets son och motståndaren. Det är samma person alltihopa, bara olika namn. I första Tim 5:14 så använder vi Paulus ordet första Tim 5:14, ja. Ja, det står det bara. Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ge motståndaren något tillfälle att tala illa om dem. Så det där följer med det där uttrycket motståndaren. Eller fördärvets son. Jag vet inte om ni känner igen det. För det var ju det uttrycket som Jesus använde om Judas Iskariot. Så här finns alltså tankar kring den här motståndaren. Satan, motståndaren, åklagaren, fördärvets son, laglöshetens människa. En som representerar Satan eller ett Satans redskap. De tankarna finns, hör hemma i det här, i hela alltihopa det här med den yttersta tiden. Och Paulus, han ansluter sig till eller lyfter upp just det mönster som Jesus själv har använt sig utav. Och den här personen, vers 4 nu då, motståndaren, där kommer ordet motståndaren, ja. Motståndaren förhäver sig över allt som kallas Gud. Och sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det här hade ju Jesus med, om du kommer ihåg när vi läste det. Då läste vi att det skulle sättas upp, förödelsens styggelse skulle ta platsen i templet. Och det är ju en bild från profeten Daniel 400 före Kristus. Han är ju en av de senare gammaltestamentliga böckerna. Där talas det om att det skulle komma någon som skulle sätta upp sin bild inne i det allra heligaste i templet. Dit en människa överhuvudtaget inte ens fick gå in. Och där skulle det då komma någon sorts ond människa, någon sorts fördärvets son, motståndare, och inta det här och sätta upp sin bild. Och det sägs ju att det skedde också 164 före Kristus. Då fanns det en grekisk kejsare som hette Antiochus den fjärde Epifanes. Och han omvittnade historien. Men det hände sedan också under Jesu tid. Det här kan låta som att det är jätteförskräckligt. Men på den tid, och det är det ju naturligtvis, men på den tiden så var inte det kanske särskilt märkligt, för att de romerska kejsarna, jag tror jag nämnde om det förra gången också, de romerska kejsarna levde ju tillsammans med de romerska gudarna. Den romerska gudarna, där var ju inte någon romersk gud som var allsmäktig, utan det var ju olika gudar för olika saker och ting. Och kejsaren var en av de här gudarna, betraktades som en av de här gudarna. Och just kejsar Augustus, som ju regerade när Jesus föddes, han betraktades som en gudom. Fast han blev officiellt gudförklarad först efter sin död. Men han betraktades också under sin levnad som en gudom. Och alla kejsarna där i tur och ordning sedan betraktades som en gudom. Och det var ju därför som de första kristna stötte sig med den romerska makten. Därför att man skulle ju hälsa varandra med att kejsaren är herren. Alltså kejsaren är gudomen. Kejsaren är den som ska lydas i allt. Och så hade de kristna inte möjlighet att ställa upp på det, utan de sa Jesus är herren. Och det blev ju deras första bekännelse. Så det var ju en sån här konfrontation mellan två helt olika trossystem. Och det är de här kollektionerna som finns här i, fanns innan i talet om den yttersta tiden, i den intertestamentala tiden, men det finns det ännu högre grad när Jesus, på Jesu tid och i tiden efter honom. Så samma tal, samma tankar och samma tal finns alltså hos de första kristna. Och den här som Antiochus den fjärde Epifanes, hans bild sattes då upp vid 164, men försvann väl lika fort. Men en annan kejsare som levde år 40, som hette Caligula, han var kejsare mellan år 12 och 41 efter Kristus. Han försökte resa en staty av sig själv i Jerusalems tempel, just för att profanera den judiska tron. Det misslyckades, men han gjorde ett allvarligt försök. Sen vet ni, år 70 så jämnades ju templet med marken. Och det här är ju skrivet innan år 70. Så man kan säga att man levde vid en tid när det här kunde så att säga hända när som helst. Men samtidigt, eftersom vi nu lever efter år 70, så finns ju frågeställningen kvar. Och frågan är då bara hur vi ska förstå de här texterna. Och då finns det väl några olika sätt att förstå det här. Det första är ju, jag kanske ska säga så här, att bakgrunden till det här, och det är det första i sådana fall, det är ju att redan när de hade kommit ut ur Egypten och de fick anvisningar om hur de skulle bygga tabernaklet och sätta upp det, så hade man ju arken. Och arken skulle vara inne i själva tabernaklet, i det tältet, i det allra heligaste. Och tabernaklet var ju som en kista. Det här förmodar jag att ni kan allihop, men där fanns en kista. Och där låg de 10 budorden och staven och manna ifrån öknen. Och så var det 2 keruber i guld på locket. Locket som kallas för nådastolen. Och på den nådastolen var Guds tron, omgiven av de här 2 keruberna som vaktar. Och det är alltså Guds tron, och där är det allra heligaste. Så det går tillbaka till gamla testamentets tid, långt tillbaka. Och då innebär de här texterna att på den platsen ska då den här antipersonen, motståndaren, laglöshetens människa sätta sig. Det här följer med in i när templet byggs. Och när templet byggs så har man ju då är det ju inte tält längre, va, men då har man ju också det allra heligaste, och därför varades arken. Och även när arken hade försvunnit så var det fortfarande det allra heligaste. Det var platsen där Antiochus den fjärde Epifanes försökte resa sin bild, och Caligula också, och som man talade om i de här texterna. Så det är ju det första man tänker på, det allra heligaste. Vi kan titta på några bibelställen som jag har skrivit upp här från Gamla testamentet. Första Samuelsboken 4:4. Och som sagt, det här är nog inte någonting nytt för er som är här, men man vet aldrig, det kan vara lyssnare till det här som inte har riktigt koll på det, om jag säger så. Och därför så kan man inte förutsätta att folk i allmänhet har det här klart för sig. Men det här är Första Samuelsboken 4:4. Där berättas om hur arken erövras av filisterna. Och folket sände män till Silo, i vers 4. Och de bar Herren Sebots förbundsark därifrån, han som tronar på keruberna. Elis båda söner, Hofni och Pinjas, följde med Guds förbundsark. Och här är alltså, om man läser hela kapitlet, så ser man hur Guds närvaro är knuten till arken. Titta i Saltaren 80. Där står i vers 2. Lyssna du Israels herde, du som leder Josef som en jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Där är alltså den platsen som är Guds plats. Och i Psaltaren 99 så står det också på samma sätt. Det finns säkert många andra bibelställen, men vi tar bara några. Där är också vers 1. Herren är konung, folken darrar. Han tronar på keruberna, jorden skälver, och så vidare. Det är alltså på den platsen som de här, som den här motståndaren och laglöshetens människor ska sätta sig över allt det som är heligt. Ska profanera det som är heligt rakt igenom. Och ha alltså, mod är ju fel ord i sammanhanget. Har alltså oförståndig nog. Begriper inte vad personen i fråga gör när han ger sig på Guds plats och sätter sig i Guds tempel. Men då är frågan vad som ska hända. Nu har ju, sen år 70 så finns ju inte templet. Men det finns två stycken möjliga tolkningar. Och den ena är ju faktiskt den att, och den har man i de ultraortodoxa judiska sammanhangen. Men även skulle jag vilja säga hos de som företräder det som vi kallar för premillianismen. Premillianismen, alltså att Jesus ska komma tillbaka till jorden och så ska det upprättas ett tusenårsrike på jorden. I de föreställningarna, inte i alla varianterna, jag ska inte säga för mycket, men i flera varianter så tänker man sig att Jesus ska regera tillsammans med sina utvalda eller sina heliga, det vill säga det judiska folket, i 1000 år. Och då ska hedna folken gå upp till templet som alltså ska återuppbyggas. Och det är det man väntar på. Och det är det som många kristna också väntar på. Att man ska få signaler om att Jerusalems tempel ska återuppbyggas. Och då blir det ju möjligt på nytt att det här skulle kunna hända i ren bokstavlig mening. Alltså att antikrist när han träder fram ska sätta sig i Kristi ställe i Jerusalems tempel rent bokstavligt. De här ultraortodoxa judarna, de har ju, och det finns faktiskt i Jerusalem, jag har själv varit där. Där finns ju många av de föremål som ska finnas i det nya templet och som är gjorda som exakt på samma sätt som de vi läser om i Moseböckerna. De finns ju tillverkade och klara. Och man bara väntar på att templet ska byggas. Men templet ska ju ligga på den platsen där idag Al-Aqsa-moskén ligger. Så då frågade jag en av de där ultraortodoxa judarna, hur ska det gå till? Då kan man i och för sig tänka sig ett heligt krig. Att den här platsen erövras på nytt utav Israels folk. Och att det byggs ett tempel där helt enkelt. Men han svarade inte med att antyda något sånt. Han sa bara, men det får Gud ordna. Det ordnar Gud. Det behöver vi inte tänka på. Så mer än så säger de inte. När Moshe Dayan, var det i 67, kriget 67 eller om det var 73, jag tror det var 67, när han intog tempelplatsen, så satte ju någon av de israeliska soldaterna upp en Israels flagga på den här byggnaden. Men då sa Moshe Dayan till dem att ta ner den där flaggan, vi går härifrån, för den här platsen ska inte erövras förrän Messias kommer. Så de har varit framme där tidigare, men dragit sig tillbaka just med hänvisning till att det är Messias jobb så att säga att komma på Oljeberget och inta det här. Så de föreställningarna finns inte bara i den judiska tron utan också som sagt i många förespråkarna för premillianismen. Premillianismen som är den rådande föreställningen ibland företrädesvis reformärta amerikansk kristenhet, men som också har vunnit stort inträde i de historiska kyrkorna, inte minst den lutherska kyrkan. Jag undrar om inte jag till och med själv har gett förord för premillianismen, eftersom jag vill hålla mig till bibelordet. Så det är ju spännande varje gång man slår på nyheterna och får höra ifrån Jerusalem. Ja, det är ju ett sätt att förstå det. Men det finns ett annat sätt att förstå det också. Det är det att, alltså efter år 70. Och det är ju det att, om vi nu säger att templet inte kommer att återuppbyggas, för det finns väl inga tydliga ord på det, så är det ju så att i den nytestamentliga föreställningsvärlden, i den kristna tron, så är ju Guds tempel, och då? Ja, det är ju Kristi kyrka. Det är alltså kyrkan och församlingen som är Guds tempel i nytestamentliga världen. Vilket alltså skulle betyda att det kommer tider. Och det här jag känner liksom att det börjar, hjärtat nästan börjar slå lite hårdare. Det kommer alltså tider när någon annan än Kristus kommer att vara den som bestämmer i Kristi kyrka. Det alltså ska bli sådana tider så att Kristus inte ska regera i sin kyrka och sin församling, utan ska vara andra makter. Och inte minst med kyrkomötets beslut här om äktenskapslagen, så känner man att här är ju inte, det är inte Kristus som bestämmer det här. Det är ju Laodikea, alltså folkstyret, som bestämmer det här. Och där kan man ändra också läran. Så det liksom öppnar ju upp för att förstå de här texterna på ett, om inte bokstavligt så på ett bildligt sätt. Och den eller de då som förhäver sig över Gud och förhäver sig över allt som är heligt, alltså till exempel den heliga skrift, de ska alltså sätta sig på Guds plats och de ska till och med säga sig vara Gud. Jag har några bibelställen där som jag gärna vill slå upp också, för det är väl så här som Satans fall beskrivs. Jesaja 14, där står i vers 13, och det här brukar man ha som ett bibelställe som handlar om hur Satan blev Satan, alltså den här strålande stjärnan som det står i Jesaja 14:12, Lucifer, som har fallit ifrån himmelen. Och så kommer det då i vers 13. Du sa i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor. Jag ska upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Det är alltså längst upp i norr. Det är, ja, där har de inte, där har de en not där som säger någonting annat. Men jag tänker på berget Sion i Jerusalem. Men här anses det vara ett berg i Syrien. Spelar mindre roll. Han ska sätta sig på Guds plats. Hesekiel 28. Som vi har innan Daniel. Där står i vers 2. Och det anses också då vara en bild utav hur Satan blev Satan. Men det här är ju inte bara ängens fall som gör att han sparkas ut ifrån himlen, utan det här är ju också här har vi ett mönster som händer ibland oss människor. Och här är det ju kungen i Tyrus, Hesekiel 28 i vers 2. Du människobarn, säg till försten i Tyrus, så säger Herren, ditt hjärta är högmodigt och du säger: jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Och så vidare. Jag har några bibelställen till här, men jag tror inte vi slår upp dem. Men det är Daniel 7, 25. Och Daniel 8, vers 9-12. Och Daniel 11, 36-39. Men som sagt, det här har ju Jesus själv talat om, att det här ska ske i den yttersta tiden. Så om det sker bokstavligt eller bildligt, det är väl egentligen av underordnad betydelse. För det är ju det att det gäller ju att förstå det när det händer. Och då kvarstår frågan: när händer det här? Ja, först måste avfallet komma. Och det säger vi inte mera om nu. Det kommer vi tillbaka till när vi läser till exempel första Timoteusbrevet eller andra Timoteusbrevet. Då talas det ju ganska ingående där om avfallet och beskrivs ju avfallet. Så det lämnar vi där här just nu. Men vi läser vers 6 och 7. Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Det är inte kanske helt lätta versar att förstå, men så mycket måste vi väl kunna förstå på en gång, som att laglöshetens människa som ska träda fram och som ska ta Guds plats hålls tillbaka, hindras. Men varför och vad det är som håller tillbaka honom eller så, säger inte Paulus öppet här. Så här är det då plats för tankarbete, för jag höll på att säga spekulationer eller tolkningar. Och det är tolkning redan i själva språket, för det står ju i vers 6: ni vet vad det är. Lägg märke till ordet det. Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka. Och sen kommer det i vers 7: han som nu håller tillbaka. Så först står det och sen står det han. Vilket är det nu då? Så där är otydligt. Och då finns det de som, alltså frågan är då om det är något som håller tillbaka laglöshetens människa, eller om det är någon som håller tillbaka laglöshetens människa. Och då finns det lite olika förståelse. Några menar att Paulus här talar om den helige ande. För den helige ande kan ju vara både det och han i grekiskan. Men det är ingen bra förklaring, därför att den helige ande är ju en person i Nya testamentet. Och det är väl sällan eller aldrig, skulle jag vilja säga, som den helige ande reduceras till att vara ett det, alltså vara en kraft. Det kan i och för sig vara så rent språkligt, men rent teologiskt så är det ju inte på det sättet bland de första kristna. Dessutom så skulle det förmodligen, om man bestämde sig för en sån förståelse, att den helige ande som håller tillbaka laglöshetens människa, så väcker det fler frågor än vad det svarar på. Skulle den helige ande röjas ur vägen, så att säga? Och när skulle det ske i sådana fall? Hur skulle det gå till? Så att det verkar inte så bra. Andra menar att Paulus här talar om den kristna missionen och om sig själv. Alltså att missionen är på något sätt jordens salt. Eller så länge Paulus missionerar så är det ett hinder för den laglöse att träda fram fullt ut. Också det är kanske lite långsökt. Att Paulus skulle liksom tänka så litet, va. Här talar han ju om yttersta tiden och väldiga, väldiga saker. Och att han då plötsligt skulle begränsa eller tillmäta sig själv och sin egen mission som hindret för den laglösa att träda fram, verkar lite svårt att tro, helt enkelt. Ett tredje tolkningsförsök, det är att man har tänkt sig att det skulle vara det romerska imperiet och kejsaren. För kejsaren upprätthöll ju lag och ordning. Och kejsaren tillät inte laglösheten att ta över. Utan han styrde ju med järnhand. Och det kanske man skulle kunna tänka sig. Och då skulle det stämma hyfsat bra med Paulus tankar om överheten. Så det är rent allmänt. Vet, han vill att vi ska be för överheten. Och varför vill han det? Jo, för överheten bär inte svärdet förgäves, utan det är Guds redskap. Va? Så överheten och kejsaren och romarriket skulle vara det som håller tillbaka laglöshetens människa. Men en invändning som vi måste ha emot det är ju förstås den att romerska kejsarimperiet har ju fallit för länge sedan. Så det kan ju inte vara, i sådana fall skulle man föra över det till överhet i allmän mening, men det verkar knappast troligt. Så frågorna tycks alltså kvarstå. Och det finns väl ytterligare några varianter, men jag ska berätta för er om en. Jag kommer inte ihåg när det var, men ni känner till att det finns en bibellärare som heter Sven Reichman. Och han har undervisat en del om den yttersta tiden och sånt. Jag kan inte komma ihåg när jag hörde honom undervisa om det här, eller om jag har läst det någonstans. Jag tror jag hört det på något kassettband för 20 år sedan eller något sånt, va, där han har rört vid just den här frågeställningen. Eftersom jag är nyfiken när jag läser Bibeln, så kommer jag ihåg den där utläggningen som han hade. Och jag vill gärna berätta den för er. Det Reichman gör, det är att han kopplar ihop det som står i vers 7 och det som står i vers 9. Alltså i vers 7 så står det ju att han som nu håller tillbaka måste endast röja sig ur vägen. Eller den som håller tillbaka. Det eller den eller han som måste röja sig ur vägen. Och sen så står det längre ner i vers 10. Så står det om sanningen. Det står om de som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Och i vers 12 kommer igen, dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Då menade Reichman att sanningen är det som håller tillbaka laglöshetens människa, eller laglösheten rättare sagt. För så länge det finns, och då kopplar han sanningen till Jesus naturligtvis. Jesus är ju vägen, sanningen och livet. Och att hålla sig till Jesus, att hålla sig till sanningen och den gudomliga sanningen. Och att vara en lärjunge till Jesus Kristus och så att säga vara sanningens tolk här i världen. Det som Jesus kallar för ljusets salt, eller jordens salt och världens ljus. Det är alltså kärleken till sanningen som utgör hindret, som gör att vi inte vilseförs. Så länge det finns människor som älskar sanningen, som älskar Jesus och som älskar Guds ord, så fungerar det avhållsamt så att säga mot laglösheten. Så länge det finns de som älskar den gudomliga sanningen, så kan man inte förföras eller bedragas. För de ser igenom det. De ser ju lögnen. Men när kärleken till sanningen avtar eller försvinner, så finns det inget motgift så att säga emot det stora avfallet. Och därför kommer avfallet, när Paulus talar om avfallet, så talar han ju om avfallet bland de kristna. Och det ena ger ju det andra, va? Så att när det är undanröjt, då så lämnas fältet fritt för laglöshetens människa. Och den här tolkningen och förståelsen får min röst utav fem skäl. För det första så stämmer det bra med Jesu egna ord i Matteus 24:12. Vi läste ju där om att i den yttersta tiden ska laglösheten tillta därför att kärleken kallnar. Alltså kärleken till sanningen kallnar. Och då tilltar laglösheten. De två påverkar varandra. Så det stämmer med Jesu egna ord. Det stämmer också, menar jag, med Paulus undervisning i de andra breven. Där hade jag skrivit upp andra Tim 3:1. Det var där vi läste. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa och så vidare. De ska älska njutning istället för Gud. Ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Och det var ju så han skriver här i andra test 2:10 också. De går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den. Och i vers 12, de blir dömda, de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Och så släpper man fram laglösheten. Så det stämmer bra både med Jesu undervisning och med Paulus undervisning. Det tredje som gör att jag förespråkar det här, det är att den här tolkningen att det är sanningen eller Jesus som sanningen som är hindret, det strider inte emot exegeternas tolkningsförsök. För de där tolkningsförsöken som jag gjorde innan, som jag redogjorde för, att det skulle vara romerska imperiet eller skulle det vara den heliga ande eller skulle det vara missionen, det är tolkningar, men den här tolkningen strider inte mot den tolkningen, utan den kan man kan bejaka dem allihopa så att säga. Det finns inget motsägelsefullt i att säga att det är sanningen som hindrar. Alltså det är det fjärde, det tredje är att det strider inte mot exegeternas tolkningsförsök, och det fjärde är att de som älskar sanningen utgör hindret. De är ju den helige ande och de är ju den levande missionen. De är ljuset och saltet. Och det femte som jag vill ha med, denna återhållsamhet sker med Guds goda minne. Jag ska återkomma till det, för det står ju så här i vers 7. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Alltså Gud håller tillbaka. Gud låter det här ske med enligt med sin vilja. Det står ju, vi tar det nu då. Det står ju här att han måste först röjas ur vägen i vers 7. Har jag skrivit här nu, först när hans tid kommer. Var står det någonstans? Jo, det står ju i slutet på vers 6. Så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Det vill säga när avfallet har skett, eller om man vill säga det positivt, när Gud tillåter det. Det kommer en dag när Gud ger tillåtelse för den laglöse. Den laglöse har inte den tillåtelsen ännu, men får den utav Gud. Och det ska vi strax återkomma till. Men redan är laglöshetens hemlighet verksam. Nu ser jag att tiden går ut, så vi kanske inte hinner mer än det. Men laglöshetens hemlighet, vad är det för något? Och det vet inte kommentarerna heller, va? Men hemlighet på grekiska, det är ju mysterion. Och vi brukar tala ibland om Guds mysterium, om Guds hemlighet, Guds fördolda hemlighet. Och mysterion är ju en hemlighet som ingen förstår förutom de för vilka Gud uppenbarade. Och så är det ju med hemlig Guds, vi kan ta slå upp det förresten, Markus 4. Det hinner vi med, så tar vi det här avslutningsvis. Markus 4. Där används ords mysterion i den 11:e versen. Då har Jesus talat om de 400 sädersåken. Och så säger han till dem efteråt i vers 11. Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser. För att de ska se med sina ögon och ändå inte se. Och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse. Alltså Gudsriket presenteras i liknelser, presenteras som en fördold hemlighet för de som inte tror. Ska man se och förstå någonting av Guds hemlighet, så krävs en omvändelse och ett accepterande utav Guds verk genom Jesus Kristus. Då föds människan på nytt. Då förändras jag. Då får jag upp ögonen för Gud och för Guds verk. Och då får jag insikt i Guds hemlighet. Paulus talar ju om den här hemligheten också när han talar om korset, Guds hemlighet eller Guds vishet. Jag har skrivit upp här Romarbrevet 11:25. Vi tar de verserna också, för det hinner vi med. Romarbrevet 11:25. Jag har faktiskt 10 bibelställen här, så vi får se hur mycket vi tar. Hoppas vi tar rätt. Jo, Romarbrevet 11:25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet. Så det är inte en hemlighet som är fördold för de som följer Jesus. För de får insikter också i hemligheten. Och Paulus vill att vi ska se in i hemligheten. 16, kapitel 16, vers 25. Där slutar Romarbrevet med en lovprisning. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats. Så när vi predikar om Jesus Kristus och vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus, då berättar vi om sånt som har varit fördolt. Sånt som tidigare var hemligt, fördolt, men som nu uppenbaras genom förkunnelsens ord. Det betyder inte att alla tror på det. Men de som omvänder sig och tar till sig ordet och bygger sina liv på det, de får ju plötsligt insikter som man inte har haft innan och inte har kunnat ha innan. Vi tar Efesierbrevet också. Jag hoppar över Korinthierbrevet. Vi tar Efesierbrevet. Vi kan inte läsa alla ställena, men Efesierbrevet 1:9. Där skriver Paulus: han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Och kapitel 3, vers 3, berättar Paulus om hur han genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten, så som jag redan i korthet har skrivit. Och då kommer vi tillbaka till andra test 2. Redan är laglöshetens hemlighet verksam. Och man förstår då alltså inte riktigt här vad som menas när man läser kommentatorerna. Men frågan är om inte med det här uttrycket menas det som vi kanske vanligtvis tänker på som lidandets problem. Lidandets problem begriper vi ju inte. Men det kan vara så att den som lever i en trosrelation till Gud också ser eller förstår en del av lidandets problem. Ni känner till det, att det finns människor som bär törntaggen i köttet och som tycker sig förstå eller åtminstone tolka sitt lidande som en del i Guds plan och som ett Guds sätt att verka i mitt liv. Det här har vi talat om tidigare, så jag upprepar inte det och har inte aktuellt heller. Men jag vill minnas att jag sa både 4 och 5 skäl som var så att säga positiva när det gällde lidande och motgångar och svårigheter. Och vi vet ju att själva martyrdöden var ju det finaste man kunde ha. Så här finns alltså i denna laglöshet, som bara ser ut som laglöshet, ont, meningslöst, så kan människor som älskar sanningen och som tror på Guds allmakt se in i detta och kanske förstå någonting av hur det här samverkar i Guds rådslut och i Guds frälsningsplan. Och hur det kommer att förändras till att Gud i slutänden låter allt det onda samverka till något gott. Hur han knyter ihop historiens säck, så att säga. Jag tror att det är ungefär vad som ligger i det här ordet. Och det betyder också, om vi ser det i sammanhanget, och får det bli det sista jag säger nu då. Om man ser det i sammanhanget, det betyder att när laglösheten är ju redan verksam. Och när antikrists anda verkar, så kommer de kristtrogna att känna igen honom och förstå vad som är görningen. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du ska ge oss ögonsalva och smörja våra ögon, så vi kan se och skåda undren i din lag, så vi kan se och förstå det som du gör i vår tid. Herre, vi ber om sådan klarsyn och sådan inblick i ditt rådslut, så att vi kan stå fasta i tron. Herre, att vi ska kunna ha olja i våra lampor, som vi hörde här i söndag, som de 10 jungfrurna. Samla på oss och ha så mycket olja så att vi kan ha trons låga brinnande. Oavsett vad som händer i våra omständigheter, i vår tid, i vårt samhälle. Oavsett hur jorden och himlen skakas av makterna. Herre, låt oss få den där brinnande tron, den levande relationen med dig. Låt oss ha den levande, så att vi kan se igenom det som du tillåter och det som du inte tillåter. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att du fortsätter att tala in i våra hjärtan. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det här var andra Thessalonikerbrevet. Vi hörde del 5. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Och här i närradion på måndagar klockan 19:00. Här efter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.